Igår kom vi fram till att Paulus intar en nyckelposition i det bibliska budskapet. Han talar om mitt evangelium, sitt evangelium, det som har blivit anförtrott åt honom ensam. Och det innehåller alltså en vishet som fram tills dess varit fördold för mänskligheten. Och han vill nu ge den vidare till oss. Och det betyder att Nya testamentets budskap om frälsning går inte att förstå så långt det är oss givet i denna tiden, om vi inte har tillgång till Paulus och hans brev. Utan här finns en kunskap, en vishet som inte finns någon annanstans. När vi så funderar över vad Nya testamentet har att säga om Israel, så hamnar vi ju i Romarbrevet. Och det är ju de här tre kapitlen 9, 10 och 11 som vi brottas med och jobbar med när vi ska förstå Israels roll, så att säga, utifrån den vishet som Paulus nu har fått. Den som går utöver och som förklarar andra texter. Ofta läser vi ju de här tre kapitlen som om de vore en parentes i brevet. Först så handlar brevet om rättfärdiggörelse genom tro, och sedan plötsligt byter han ämne, Paulus, och talar istället om Israel ett litet slag, och sedan går han vidare och talar om livet i församlingen och hur vi ska vara mot varandra. Och vi uppfattar ofta som att han byter ämne. Men brevet är spikrakt. Allt behövs för att vi ska förstå varje enskild komponent i det här brevet. Ska vi alltså förstå de där tre kapitlen som ju uttryckligen handlar om Israel, så gör vi det mot bakgrunden av resten av brevet. Brevet handlar ju om frälsningen. Och att Paulus här kommer in på de speciella förhållanden som gäller Israels frälsning kan ju inte på något sätt förta själva faktum att hela brevet handlar om frälsning, och att vi alltså måste sätta in Israels frälsning i det stora sammanhanget. Därför så får vi borra lite mera i brevets allmänna uppbyggnad innan vi går in specifikt på frågan om Israel. Och då ska vi notera en intressant detalj när det gäller det här brevet. Hur ser den församling ut som Paulus skriver till? Församlingen i Rom vid den här tiden, hur såg den ut? Vi bläddrar till det andra kapitlet och börjar läsa i den 17:e versen. Romarbrevet 2:17. Där skriver Paulus så här: Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt, du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl, och så vidare. Här talar alltså Paulus till judar. Och det är alltså inte judar som tror på Jesus, utan det är judiskt troende judar fanns med i den här församlingen. Bläddrar vi lite längre fram i brevet till 11 kapitlet 25 vers, så finner vi att det också fanns hedna kristna i samma församling. För där riktar Paulus nu en förmaning till Jesus troende hedningar. Han säger så här: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Alltså, församlingen består både av judiskt troende judar och av Jesus troende hedningar. Och en viktig önskan hos Paulus, en viktig avsikt med det här brevet, är att hålla ihop församlingen. Paulus vill på allt sätt skapa respekt hos den ena gruppen för den andra gruppen. Han är inte ute efter att splittra församlingen. Han är inte ute efter något exodus. Nu tar vi som tror på Jesus och kliver ut i församlingen och öppnar eget. Utan han vill hålla ihop det hela. Det kan vi märka bland annat i det 14 kapitlet, där han talar mycket om att somliga lever med många matregler, vad man får äta och inte får äta. Och det ska ingen se ner på. Det är alltså en förmaning till de troende hedningarna att de ska respektera judarna och deras matregler. Han är inte ute efter att avskaffa dem för judarnas räkning, utan han vill skapa respekt och kärlek mellan grupperna. Om vi så ska gå in på själva frälsningsbudskapet, så ska vi bläddra till 1 Timoteus brevet, kapitel 1. Där vi kan läsa från 15 till 17 verserna. 1 Tim 1 och 15. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet. Amen. Här beskriver nu Paulus sin egen frälsning, sin egen omvändelse, som en sorts modell. En urtyp, vill jag minnas att det står i Bibel 2000. Alltså ett grundläggande mönster. Det är ju inte alltid som våra andliga erfarenheter kan torgföras som mönster för alla och en var. Men Paulus är alltså medveten om att hans omvändelse har ett allmängiltigt mönster över sig. Och då ska vi titta lite på berättelsen om hans omvändelse och bläddra till Apostlagärningarna 9. Och jag tror att alla känner till berättelsen i stora drag. Hur Saul från Tarsus är på väg till Damaskus för att fängsla de som tror på Jesus. och eventuellt avrätta dem. Han andades hot och mordlust, som det står i första versen. Och på vägen till Damaskus så möter han Jesus. Och han faller till marken och är blind. Vi kan läsa 8:e och 9:e verserna. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Och det här är ju alltså en bit av det mönster som nu Paulus vill förelägga oss andra. Han är 3 dagar i dödsriket. När sedan Ananias kommer och lägger händerna på honom, så uppstår han från de döda. Han föds till ett nytt liv. Och detta beskriver nu Paulus ganska rakt av i Romarbrevet, i det 6:e kapitlet. Att frälsningen är en vandring genom dödsriket till en uppståndelse från de döda. Vi dör tillsammans med Kristus och uppstår tillsammans med honom. Det är alltså själva frälsningsdramat. Vi läser från början 6:e kapitlet. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och detta är ju en text att fundera mycket och länge på. Varenda mening är ju späckad här med innehåll, och vi kan inte utvinna allt ur den här texten. Utan vi ska liksom bara ta fram den här dimensionen att frälsningen är i grunden en process som vi själva går igenom. Och det är ju inte alldeles självklart ens i kristna kretsar. Därför att ibland talar vi om frälsningen som om att det är den som gör att Gud kan förlåta oss. Och då alltså frälsningen till sin grundläggande natur är någonting som förändrar Gud. Och det är helt klart att Kristi försoningsverk banar väg för Guds förlåtelse. Men det grundläggande handlar ändå om att det är vi som behöver förändras. Sker det inte en förändring av oss, så är det ju meningslöst att Gud förändrar sin attityd. Utan tanken är ju snarast den att Gud griper in i våra liv. När han har fått göra det så är relationen återställd, den är öppnad på nytt, möjligheten finns för en livsrelation på nytt i den heliga ande. Och den här uppståndelsen från de döda är ju på ett sätt nyckeln i sammanhanget. Därför att till dödsriket är det inte så svårt att komma, det är inget märkvärdigt. Men att komma därifrån, det är ju det som är så att säga det viktiga, det är ju det som är det grundläggande, det nya. Och Kristus har gått före genom dödsriket och öppnat en väg genom dödsriket till Fadern. Dödsrikets portar skall inte bliva dig övermäktiga. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Alltså, det finns en väg ut. Men det finns ingen väg förbi. Utan det finns en väg igenom. Och det är ju både en handlar både om kroppens död och kroppens uppståndelse. Men det handlar ju också om jagets död och jagets pånyttfödelse, eller hur vi nu ska uttrycka det. Detta som där pånyttfödelsen, där uppståndelsen från de döda är mottagandet av den heliga ande. Men där någonting har fått dö. Och när Paulus alltså talar här om en vandring genom dödsriket, så kan vi ställa oss frågan, vad betyder då det konkret? Ska vi bara förstå det här i rent liturgisk mening? Att det är någonting som sker i gudstjänsten när vi gör sig eller så? Ja, den dimensionen finns med naturligtvis. Men det man vinner i dödsriket är självkännedom. Ty självkännedomen är som att dö. Och det är ju delvis därför som vi värjer oss. När Paulus nu sitter i Damaskus, blind som en nyfödd kattunge, utan att varken äta eller dricka i hettan, så har han säkert mycket att tänka på när det gäller hans eget liv. Hur kunde det bli så här? Och den stöddighet som han hade med sig när han lämnade Jerusalem för att gå till Damaskus, den har nog runnit av honom vid det här laget. Han har på något sätt blivit avslöjad i sina egna ögon, inför sig själv. Han har fått en självkännedom som han inte hade förut. Och jag tror att han beskriver den här självkännedomen allra mest pregnant i 7:e kapitlets 18:e vers. Där vi kan läsa 18 och 19. Romarbrevet 7, 17 och 18. 18 och 19. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det här är ju alltså en chockerande upptäckt för honom. Och Detta är alltså dödsrikets självkännedom. I mig bor inte något gott. Det kan vi lära oss med vårt förstånd. Det här kan vi allesammans. Men det är ju en helt annan sak att ha upptäckt det. Och det är ju den upptäckten när man plötsligt inser hur sant det är. Det är liksom då man går den här vandringen genom dödsskuggans dal. Fram till bordet som står dukat i ovännens åsyn. När man läser det här så brukar det alltid ställa sig någon upp och säga att jag känner en fantastiskt snäll människa. Han kan inte göra en fluga för när. Han är så snäll och han är så rar och trevlig och mycket trevligare än folk i församlingen hemma. Skulle inte han platsa i himlen? Svar nej. Det är ju mycket chockerande. Hur kan Paulus måla ut människan som så i avsaknad av något gott? När människor ändå bevisligen kan göra ganska mycket fina saker. Också sådana som aldrig sätter sin fot i en kyrka och kanske förnekar allt vad tro och religion heter. Ja, jag tror att det förhåller sig så här, att Gud är kärlek. Och hela jorden är full av hans härlighet. Han kan låta vem som helst göra vad som helst. Han kan göra en hjälte av en hädare. Han kan låta en knöl till omväxling göra en osjälvisk handling. Han verkar inte bara genom dem som vi känner honom. Han verkar överallt. Hela jorden är full av hans härlighet. Alla ska ha, tror jag, ska ha prövat vad det vill säga att göra en osjälvisk gärning. Alla ska ha smakat och sett att Herren är god. Men i mig själv har jag inga resurser. Inga alls. Och det är kanske en både viktig och chockerande upptäckt att göra. Därför att om Gud bjuder på osjälviska gärningar och osjälviska tankar av och till, så kan man ju liksom slå sig för bröstet och tänka att ja, jag är en ganska hygglig prick i alla fall. Ni såg väl att jag gjorde den där fina grejen nu. Men alltså, allt gott som sker kommer från Gud. Vem den är, det än kommer igenom, jag tror att det förhåller sig så. Och vi kan ju bläddra till Lukas 18. Och 18. Lukas 18 och 18. En man i hög ställning frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Han är alltså all godhetskälla och ursprung. Allt gott kommer från honom. Och går vi några kapitel bakåt till 11 och 11, så illustrerar ju Jesus det här på följande sätt. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom. Alltså, vi som är onda kan förstå att ge våra barn goda gåvor. Men jag tror ändå att det på något sätt alltid har med den helige ande att göra. När Paulus nu ska ge oss den vishet som han har fått ifrån Gud, så är han ju hela tiden rabbinen Saul från Tarsus, rabbinen Paulus. Inte där i att han tänker på rabbiners vis, men han lägger upp sin undervisning på samma sätt som rabbinerna gör. Alltså, han ser hela tiden till att anknyta till skriften. Och det som betyder mest i hans undervisning, det är första Moseboks 3, första kapitel. Det går inte att förstå Paulus utan att ha tillgång till de 3 första kapitlen i Bibeln. Därför att talet om skapelse och syndafall är helt grundläggande för hela Paulus förkunnelse. Paulus jobbar därför med ett antal begreppspar som står som motsatser till varandra. Det viktigaste begreppsparet är kött och ande. Och det har att göra med att det stod 2 träd i lustgården. Kunskapens träd, livets träd. Där det Paulus kallar kött har med kunskapens träd att göra. Det han kallar för ande har med livets träd att göra. När vi ska försöka att precisera en motsats till det som vi i biblisk mening vill kalla för liv och kärlek, så blir det ju hat och död. Och vi har svårt att se och förstå att kunskapen skulle vara motsatsen till livet och kärleken. Vi står alla främmande för det faktum att synden vinner sitt inträde när människan äter av kunskapens träd. Det träd som ger kunskap om gott och ont. Därför att den mänskliga visheten lär oss att ju mer kunskap vi får om gott och ont, desto bättre blir vi. Då är vi förnuftiga och förståndiga och vi väljer det goda och sedan så blir allting så bra. Vi måste alltså informera om den rätta sortens levande. Så kommer en ny och underbar värld att träda fram. Det är mänsklig vishet. Och det är ju överhuvudtaget så här att de här 2 träden, de svarar ju mot de 2 former av vishet som vi läste om igår. Kunskapens träd, människans vishet, livets träd, Guds vishet. Och jag påminner om det jag sa då, att de här är varandras fiender. De står i ett sådant motsatsförhållande till varann att de går inte att blanda med varann, utan de bekämpar varann. Vi kan ju kolla i Galaterbrevet i det 5:e kapitlet. Varför se att Paulus också uttrycker det? Galaterbrevet 5:17. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lag. Här finns alltså ett krig, en antagonism som finns alltså i våra liv så länge vi lever här. Ingen klarar att leva utan en vishet. Eftersom visheten talar om, ger oss de stora dragen i vad livet går ut på. Hur livet ska tacklas. Vilka vägar man ska välja. Vilka mål man ska söka sig till. Tar vi all vishet från en människa så blir hon totalt förlamad. Handlingsförlamad. Känsloförlamad. Blir som död. De av er som någon gång varit ordentligt deprimerade har smakat lite grann av vad det vill säga att förlora så att säga all vishet. När man upplever den stängda framtiden. När man inte orkar något. När man inte har kraft i någonting. När man tycker att allting kvittar. Det betyder att vishet och handlingskraft hör ihop. För att du ska kunna fatta beslut i ditt liv, för att du ska kunna handla, för att du ska kunna sätta dig i rörelse, så måste du ha en vishet att gå efter. Och då är det ju frågan, från vilket träd söker vi nu den vishet som sätter oss i rörelse? Och vad betyder det att jag väljer det ena eller det andra trädet? Kunskapen ger mig en vishet som gör mig oberoende av omgivningen. Jag vet hur man gör. Jag klarar mig själv. Och det är ju det som är så förföriskt med kunskapens träd. Det gör mig oberoende av andra. Det är ju det som är den stora frestelsen. Ni ska bli som Gud. Därför Gud behöver inte hjälp av någon. Han kallar oss till tjänst, men det är en annan sak. Han behöver inte vår hjälp. Han reder sig bra ändå. Och det är också drömmen för oss människor. Att aldrig behöva tacka någon för något. Aldrig behöva be någon om något. Alltid räcka till. I alla avseenden, på alla sätt. Gärna ta emot ära från omgivningen men aldrig klander. Uppmuntran men aldrig kritik. Och vägen till detta drömda mål, det handlar ju om kunskap. Kunskap om gott och ont. Att kunna välja rätta vägar, att vara den smartaste. Att hela tiden se hur man ska tackla situationen. Men det betyder också att när människan väljer den visheten så bryter hon kontakten med Gud. Hon är skapad för att vara beroende av honom. Och det betyder att livets träd gör mig beroende av Gud. Eller för att uttrycka det i bibliska termer. Ger mig en tro på Gud. Så att tro på Gud är att vara beroende av honom. Att så att säga låta honom bära vårt liv. Istället för att göra det själv. Kunskapens träd öppnar möjligheten för mig att tro på mig själv. Livets träd, tro på Gud. Kunskapens träd, tro på mig själv. Livets träd handlar om nåd. Nåd från Gud. Att veta sitt behov av nåd. Att veta att all nåd måste komma från Gud. Jag har ingen nåd i mig själv. I mig själv bor inget gott. Kunskapens träd förespeglar oss istället att vi kan få makt. Oberoende och makt hör ihop. Jag kan greja det här själv. Jag har resurserna i min egen hand. Jag förfogar över mitt eget liv. Jag äger mitt eget liv. Jag är herre i mitt eget hus. Och du vet, vi kan se syndafallets effekter i detta att om du går runt och frågar folk vad är viktigt i livet, så kommer alla att säga kärlek. 99% säger kärlek. Men i valet mellan makt och kärlek så väljer vi nästan alltid makt. Ty makten gör mig oberoende, makten gör mig osårbar, makten gör att jag förfogar över mitt eget liv. Nåden gör mig beroende, den gör mig liten, den lär mig också att leva Gud till behag, medan däremot makten låter mig leva för min egen skull, mig själv till behag. Min egen njutning, min egen framgång, min egen lycka. Att leva för sin egen skull. Ska man kunna göra det så måste man ha kunskap. Och frestelsen, den grundläggande frestelsen, det är ju detta att bli som Gud. Varför äter vi av kunskapens träd? Vad är det vi bemödar oss om i våra liv? Jo, det är att bli något. Vad har du för titel, lille vän? Vad är du världsmästare i? Har du hittat din nisch? Ja, så inte så tråkigt. Du måste gå till någon konsult som hjälper dig att hitta din speciella nisch. Därför att i den mänskliga visheten är människan ingenting förrän hon har lyckats med något. Hon är inte skapad, hon är bara alstrad av en kemisk process, slumpvisa urval och mutationer. Ingen har tänkt ut henne, ingen har skapat henne. Hon är bara en hög med molekyler som har för sig att hon är ett jag. Hon måste lyckas med något för att bli någon. Den som är beroende av Gud, den som lever tillsammans med honom och lever av hans nåd. Han är skapad av Gud. Han har en identitet som ingen kan ta ifrån honom. Och som ingen kan lägga något till. Jag är den jag är, säger Gud. Vi är tänkta att vara hans avbild. Alltså att återspegla någonting av det här stabila. Det grundfasta. Som finns hos Gud. Och som vi ser hos Jesus när han står inför Pilatus. Pilatus har ju aldrig sett en sån fånge förut. Han blir lite förvirrad. Så är du dock en konung, säger han. Du säger det själv, säger Jesus. Han står där i all sin oansenlighet med en konungslig värdighet. Den kan ingen ta ifrån honom. Den har han in i det sista. Livets träd låter mig vara den jag är. Kunskapens träd öppnar möjligheten för mig att bli något större, något finare. Och det är ju alldeles fantastiskt vad vi kan lägga ner kraft på att bli något finare. Att lyckas med något för att få en medalj att hänga på bröstet. Eftersom jag lever av nåd när jag äter av livets träd, så lever jag också i tacksamhet. Frukten från livets träd gör mig tacksam. Frukten från kunskapens träd gör mig girig. Den tacksamme är generös, ger ut, medan den girige är krävande och tar för sig. Och om man ska kunna leva det krävande och tagande livet, så behöver man hela tiden den kunskap som gör att man kan tro på sig själv, agera utifrån sina egna önskemål, köra över folk som står i vägen. Kunskapens träd, som ju handlar i djupast sett om gott och ont, förespeglar människan att ja, jag kan lära mig nu om gott och ont. Och så kan jag börja praktisera lite smått. Jag behöver inte göra allt idag. Jag behöver inte göra allt imorgon heller, men jag börjar med något som jag känner att jag kan göra idag. Och imorgon så har jag säkert vuxit lite grann, och då kan jag göra lite mer, och om en vecka är jag ännu snällare, och om en månad så är jag kanske en riktigt trevlig pris. Och för att inte tala om 10 år, då kanske jag är ett helgon med änglavingar på ryggen. Det är en längtan som människan har. Att få växa in i en förmåga att göra det som är rätt. Och kunskapens träd, för att nu komma fram till det, det är ju också detsamma som lagens träd. Och därmed börjar vi närma oss Israels folk. Lagen ger kunskap om gott och ont. Och det vi kallar för lagisk religiositet handlar ju just om detta. Att ja, behöver inte känna någon stress här och ingen fördömelse. Utan vi börjar med några enkla saker här. Och jag säger en vänlig sak idag, och imorgon hjälper jag en tant över gatan. Och nästa vecka så kanske jag kan göra något annat fint som också är i överensstämmelse med det godas princip. Jag kan växa och mogna in i det här. Och det låter så fint och det låter så bra. Men det är ju alltså samtidigt grunden för det som skapar problem. Människan äter av lagens träd och blir inte god. Utan istället så maskerar hon inför sig själv det faktum att hon inte har någon godhet att bjuda på, utan att allt är ett lån från Gud. Syndafallet handlar om lagen som frestelse. Du kan klara det här på egen hand. Du kan bli som Gud. Lika snäll och generös. Lika duktig och givmild. Lagen som frestelse. Vad gör Gud? Jo, i den situationen ger han lagen som ett krav. För nu, då blir lagen alltså inte längre en lockelse, ett erbjudande, någonting som man kan tycka att ja, men det här är ju en underbar väg då jag blir allt frommare och allt godare och bättre som människa. Utan plötsligt så finns tvånget där. Jag måste. Och det är ju alltså Guds väg för att avslöja att det här är inte så gott som det ser ut. Plötsligt är nu lagen inte längre en möjlighet, en skimrande möjlighet, utan den är ett krav, ett tvång. Och därtill ett tvång med, så att säga, ett hot om ett straff för den som bryter mot lagen. Och då ska vi bläddra tillbaka till Romarbrevet, 5:e kapitlet och 20:e versen. Och jag tror att det Paulus skriver här i de två sista verserna i 5:e kapitlet liksom är nästan som den explosion som han upplever under de här 3 dagarna. För han får se att allt är egentligen tvärtom mot vad han trodde. Den naturliga människan tror att Gud gav lagen för att vi skulle bli rättfärdiga. I en sorts förhoppning om att vi skulle läsa som det står och göra som det står och så skulle det bli som det står. Och då förefaller ju alltsammans vara ett hopplöst misslyckande. Paulus får plötsligt se att Gud inte alls misslyckats, för han hade inte den avsikt som Paulus trodde. Han skriver: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså, Gud ger lagen för att övertyga människan om att hon inte har den godhet i sig själv som skulle vara förutsättningen för att lagen skulle ha någon nytta, någon verkan. Det är ju ingen idé att tala om för kärlekslösa människor hur de ska bära sig åt, hur de skulle leva om de hade kärlek. De får ju inte mer kärlek av det. Kunskapen kan inte skapa kärlek. Utan kärleken måste ju komma, så att säga, genuint som nåd ifrån Gud. Och kunskapen är ju i det här sammanhanget bara en sorts surrogat. När nu Gud kräver godhet av människan så väcker han dessutom människans protest, människans uppror. För redan kunskapens väg är ett uppror emot Gud. Jag vill klara mig själv, jag vill inte ha din ord. Jag vill ha makt. Och då ger Gud lagen för att på det sättet synden liksom ska överflöda. Man ska tappa kontrollen. Han driver människan, så att säga, in i dödsriket. Där självkännedomen öppnar sig. Och han gör det inte för att hon ska stanna i dödsriket, utan för att det ska finnas en väg ut. Det här kan vi tillämpa både i det individuella livet, men vi kan också se det i de stora sammanhangen. Israels folk har fått en särskild kallelse att bära Guds lag. Gud driver detta folk till en grad av självkännedom som vi andra är förskonade för. Så att synden överflödade, där överflödade nåden ännu mer. Här finns en underbar avsikt hos Gud. Detta folk ska komma att älska honom mer än något annat folk. Det får vi ha som vår uppfattning, vår insikt och ana som Guds mål. När han gör detta. Genom att Israel får lagen och ingår ett lagens lydnadsförbund med Gud, så drabbas också folket av en blindhet för nåden. Och Israel som folk omvänder sig sist av alla folk. Men då, det blir något alldeles extra, något alldeles särpräglat. Vi har inte på något sätt någon anledning att förakta Israels folk, utan vi får förstå att det folket går en svårare väg genom historien än något annat folk. Men gör det också för att Gud har satt ett högre mål för det folket än för andra folk.